Till den här sommarens endast tredje avsnitt av Milan Sverige-podden. Och nu är det ju knappt sommar igen, även om det har blivit lite varmare igen, i alla fall i Stockholm. Hur är läget i Skåne?
Jo, solen lyser med sin närvaro här faktiskt. så det är varmt.
Ja, ärligt och middag då.
Alltså jag får inte luft. Tårarna bara rinner. Alltså du är fan sjuk i huvudet. Jo, det är gött med middag också. Shit.
Mm. Ja, det var kul. Jo, och ingen annan förstår varför.
Det är varmt och skönt i Skåne. Så det är skönt.
Mm. Det var bra. Okej, vi kör. Oavsett så är det fint väder över hela Sverige igen. Vad har ni haft för er hela sommaren? Ni har jobbat, eller?
Ja,
varför har vi inte spelat in?
Faktiskt. Du har ju hållit på med OS och EM och jag har jobbat och Midde är ju iväg med HF hela tiden, så vi har svårt att hitta en tid alla kan. Men idag var en perfekt dag.
Mm.
Jag har rest en del också, ska jag säga. Men ja, det tog jag väl upp i förra podden. Då jag poddade från Bosnien. Men sen har det blivit en del jobb.
Mm.
Men ja, det är väl ändå kul. Skriva till Gnosjö idag.
Härligt.
Om vi har några lyssnare därifrån, så hälsa på.
Vi ska väl säga grattis till Midde också och jobbförlängningen, eller vad ska man kalla det?
Ja, så kan man väl säga. Jag är numera anställd av HF. Jag var ju där bara på praktik tidigare via skolan då. Men de var nöjda och behöll mig.
Stort grattis till det, säger vi såklart.
Tack, tack.
Säsongen har ju faktiskt dragit igång. Och Milan, trodde det eller ej, inledde ju med 3 poäng i söndags. Säsongen inledde ju med Roma och Udinese i lördags, där Roma vann med 4-0. Juventus vann med 2-1 över Fiorentina. Det var väl någonstans skrivet i stjärnorna att det var Gonzalo Higuaín som skulle få göra det där 2-1 målet och bli hjälte bara minuter efter att han blivit inbytt för sin nya klubb. Har ni några reaktioner på det?
Ja, alltså att han gör mål gör han oavsett hur mycket han väger. Så det var ju som ingen jättestor chock att han gjorde det här målet, kände jag. Alltså väl, man kan säga mycket om värvningen. Fotboll är ju trots allt bara ett jobb. Han kommer ju dessutom ha större chans att vinna en titel i Juventus än i Napoli, så alltså till viss del kan jag ju förstå det, att han gör den här flytten. Men alltså som en fotbollssupporter är det alltid tråkigt att se när det blir sådana här klubbyten.
Jag håller med. Samtidigt så jag tror inte Gonzalo själv bryr sig så mycket. Han är inte liksom uppväxt med Napoli och är Napoli-supporter själv. Så jag tror att han lite tänker på vad han har större möjlighet att vinna titlar som Persa, och den chansen är väldigt mycket större i Juventus än i Napoli i dagsläget.
Mm, och i dagsläget så känns det väl som att Juventus mer eller mindre kommer att leka hem Scudetton igen, om man kollar till vad de har för lag, vad alla andra har för lag, hur man har värvat och så vidare. Men vi ska prata lite mer om värvningar och Mercato lite senare, men som sagt, Milans match söndagen inleddes ju klockan 18 med att Milan tog emot Torino, Mihailovic Torino ska sägas, på hemmaplan i den första matchen. Jag satt i OS-studion under OS absolut sista dag och fulade mig lite. Hade på Milans match på datorn samtidigt som vi följde hyllningarna i Kungsträdgården. Så jag har sett matchen lite grann så där sporadiskt. Men om nu vi ska börja i den första halvleken, vilken typ av Milan fick vi se?
Alltså, jag tycker att man fick se ett relativt pikt Milan. Man skapade en chans och man hade väl även ledningen då välförtjänt i paus, tyckte jag. Niang hade några lägen som man kanske borde förvalta bättre. Men så är, alltså, offensivt såg det bra ut, men defensivt fanns det väl mer att önska.
Och det är väl som vanligt egentligen. Alltså jag tyckte det som överraskade mig positivt var farten i anfallsspelet och hur många som fyllde på framåt. Det var inte så att det bara var Niang och Bacca eller Bonaventura och Bacca eller så här, som vi såg under många stora delar av förra säsongen. Utan så fort Niang drev bollen på kanten så var Bacca inne i straffområdet. Bonaventura fyllde på snett bak. Soso kom från andra kanten. Liksom, oavsett vem som drev bollen framåt så var det alltid 4-5 spelare som följde med uppåt. Mm. Och det kändes som att det var fart i anfallsspelet, något som vi saknat tidigare. Sen som Per sa så hade ju Niang något läge han kunde förvalta bättre. Även Bonaventura hade en bra chans i första halvlek. Men man lyckas alltså göra ett mål genom en sjuk boll av Niang ut till Abate som slår ett bra inlägg. Vi är nästan vana vid det nu. Vem hade trott det för 2 år sedan att Abate skulle slå bra inlägg? Och Bacca gjorde mål. Sen så defensiven är stundtals pinsam.
Men är inte det lite grann... vi är vana vid att inte ha en bra defensiv och ett bra försvarsspel i Milan. Jag är lite rädd att det inte kommer att bli bättre heller under Montella, utan att det är så här Milan kommer att spela, att man inte kommer egentligen att sätta en defensiv. För är inte det lite grann så som han har spelat med sina lag tidigare också, om man kollar till exempel på Fiorentina som kanske ligger närmast till hands att jämföra med?
Jo, men det är väl sant det du säger. Alltså en positiv fotboll liksom med fart och så här, men inte kanske jättebalanserat. Till exempel, man kan ju säga här, Bonaventura startar på mittfältet. Det gjorde han kanske inte så många gånger under Mihajlovic tid. Då startar han ibland topp-trion. Då blir det mer offensivt. Och man kan även säga det att defensiven kommer knappast bli bättre ifall Milan säljer Romagnoli.
Nej, precis. Det får vi verkligen hoppas att de inte gör. Någon som blev utvisad i den här matchen är ju en annan mittback, Paletta.
Hans insats lämnade mer att önska, om vi säger så.
Ja, men berätta, för att jag var inte riktigt med på vad som hände när han fick utvisningen heller.
Nej, men alltså just utvisningssituationen, de drar varandra i tröjorna liksom. Sen var han hitta straffen. Visst, det kanske är så att Paletta drar mer än Belotti, jag vet inte, jag ser det inte så jättebra. Vi får väl lita på att domarna gör rätt och han får sitt andra gula. Men jag tänker mer på Palettas match i övrigt. Han gjorde inte någon bra match. Samtidigt så ska inte han få skuld för allting. För alltså, Romagnoli gör inte en bra match han heller. Lämnar väldigt mycket mer att önska, framförallt vid Torinos andra mål. När Baselli bara vandrar förbi honom som ingenting egentligen. Promenerar förbi. Så vi får hoppas att Romagnoli också vaknar på rätt sida till nästa match. Och så får vi hoppas att Gomez får en bra debut, för jag antar att det är han som kommer att spela mot Napoli istället för Paletta.
Det är väl fortfarande lite oklart ifall Paletta kommer att stanna. Det är väl några italienska klubbar som jagar honom, men både han och agenten har väl varit ganska tydliga med att han vill stanna i Milan helt enkelt.
Men som sagt, vi kommer att komma in lite mer på Mercato om vad det lider här, men skulle det vara nu att man, för det ryktas ju lite obehagligt mycket i perioder om att Romagnoli skulle vara på väg bort Och där är det väl Chelsea som det ryktas mest om. Vad innebär det om vi blir av med honom? Vad har vi för andra mittbackar om vi nu tänker oss att Paletta stannar kvar? Är det Paletta, Gustavo Gomez i så fall som vi skulle kunna se som ett mittlås?
Ja, det finns väl inte så mycket mer att välja mellan egentligen. Med tanke på Zapata är inte tillbaka för några månader.
Mm.
Så Romagnoli är en väldigt viktig kugge i det här försvaret. Och om Chelsea ska ha någon som helst chans att köpa loss honom så tycker jag att han får höja sitt bud rejält faktiskt. Jag tycker inte de summorna som nämns nu är ens...
Vad är det för summor? Jag har inte hängt med riktigt på dem heller. Jag har varit så låst på annat den här sommaren.
Var det inte 35 miljoner euro plus några miljoner bonus väl?
Ja, så det blir drygt 40. Ja. Och så vet vi ju att när Romagnoli signades så har ju Roma tagit in en, ja, vad ska man säga, vidare försäljningsklausul, ja, eller vad man ska säga, i hans kontrakt som ger Roma 30% av övergångssumman. Och säljer vi Romagnoli för 35, då får ju liksom de 12 eller vad det är. Och det är ju, det blir för lite pengar för Milan kvar för en sån spelare. Han är, man får ändå säga att rent defensivt sett så är han vår viktigaste spelare. Och det kan vi inte sälja i dagsläget. Framförallt inte med tanke på att vi inte kan värva någon ersättare.
Nej, precis.
Och vi har ju inga mittbackar. Alltså, det vore ju fruktansvärt dumt. Som tur är, i alla fall, så har man ju läst om att Milan ser Romagnoli som osäljbar. Och då får vi hoppas och lita på det. För jag ser honom så i mina ögon i alla fall.
Ja. Verkligen. Någon som man också är lite orolig för så här när han springer in i debuten är det absolut inte i premiären var ordet jag letade efter och gör ett hattrick direkt, Carlos Bacca. Där har det också ryktats en hel del att han skulle vara på väg bort, att han eventuellt vill bort, att det finns klubbar som vill ha honom. Där kan man väl argumentera lite grann för samma sak som Higuain, att så pass bra spelare vill ju vinna titlar och det är absolut inget konstigt med det. Och som sagt, när han kliver in i premiären här och gör 3 mål direkt så känns det ju som att ja, det var ju kul, men samtidigt så kanske det lite grann höjer också hans status ute på sista veckan här av Mercato.
Det kom väl till med uppgift om att West Ham har ett nytt bud dagen efter.
Men seriöst, alltså, fuck West Ham. Ska han gå till något annat lag så hade jag inte varit ledsen ifall han går till något lag där han verkligen kan vinna titlar, där han är i något riktigt topplag. Ska han lämna för West Ham, då kan han lika bra vara kvar i Milan, tycker jag.
Mm.
Alltså, men sen så fattar jag inte hur Milan tänker ifall man säljer honom för första bästa bud lite så, för man har ju det har ju kommit rapporter om att man accepterat flera bud men att det är han som inte riktigt varit nöjd. Jag menar, alltså kolla hans andra mål, det inlägget som slås, hur enkelt han bara tar ner bollen med högerfoten, lägger in den med vänster. Det är inte många anfallare i världen som kan göra det så, få det att se så enkelt ut, och vi ska vara glada att vi har en sån i Milan.
Ja, jag vill absolut inte bli av med honom. Och som sagt, det känns som att han och Niang såg ju riktigt bra ut ihop. Och lägger man på ett antal andra spelare som faktiskt också presterar på det, Abbat inte minst, så vill man ju liksom inte plocka bort någon av de pjäserna nu när man ändå har inlett. Även om det svajade och den där straffen man fick emot sig på slutet där som vi redan har pratat om, det var ju liksom, där stannade ju hjärtat lite grann. Som tur är så har vi ju liksom en helt fantastisk målvakt som trots att han är så ung presterar på en så oerhört hög nivå. Han är en spelare som man också hoppas på att vi får behålla väldigt, väldigt länge.
Alltså jag tror jag kommer gråta och typ dö dagen Donnarumma lämnar, ifall han lämnar Milan. Alltså han är så jävla bra så det finns inte, det går inte att beskriva med ord. Han ska inte kunna vara så bra när han är 17 år. Nej. Det ska inte gå bara.
Nej, det är faktiskt helt sjukt. Så vi får hoppas av två anledningar då, att han inte blir såld. Dels för att vi vill ha kvar honom och dels för att vi inte vill att Midde ska gråta och dö. Det hade varit förfärligt om det skulle ske. Är det någonting mer ni vill säga om Milans premiärmatch? Ja.
Alltså egentligen, det finns ju ingen bättre klubb för Donnarumma i dagsläget än Milan. Eller? Alltså, ska han gå till Barcelona och sitta på bänken? Liksom?
Ja, exakt.
Alltså, det finns liksom ingen klubb av Milans storlek som hade liksom kunnat ge honom speltid, troligtvis.
Han är för bra för att sitta på bänken i något annat lag.
Ja, precis, precis. Liksom, han är klubben bara för att spela just klart.
Mm, som sagt, är det någonting mer från Milans premiärmatch som ni vill lyfta upp innan vi släpper den?
Såg ni den bilden med Mihajlovic och Milan-spelarna när han gick fram och hälsade och sen så tittar Diego Lopez bort?
Nej,
nej, faktiskt inte. Den får du gärna skicka.
Ja, alltså, jag kan se om jag hittar den på Twitter. Jag såg den igår och förrgår. För ja, det var ju så att han gick fram och hälsade för alla spelare på uppvärmningen. Men Diego Lopez var inte så intresserad av att hälsa.
Nej, det kan man ju för sig förstå.
Men att man kan väl snacka om Mihajlovics reaktion på straffen.
Ja.
Hans intervju och sen när han även slår till Donnarumma i mixade zonen sen också.
Ja.
Det var lite kul.
Mm. Men det känns ju också som att kände inte ni någonstans, som sagt, jag satt i studion och var inte helt närvarande, men jag såg att Torino fick straff och någonstans så tänkte jag ändå så här: den kommer han rädda. Och känns det inte lite grann som att det var lite grann Mijailovics tanke också när de fick den där straffen och att det är därför han reagerar som han gör på det?
Ja, han verkar liksom inte förvånad.
Nej.
Alltså att Roma tog. Han vet ju liksom vilken målvakt det är.
Precis.
Ja, alltså hans leende sa typ, ja men det är väl klart som fan att han tar dem.
Mm.
Alltså lite så.
Skönt var det att han gjorde det. Skönt var det att Milan tog 3 poäng. Nu har vi Napoli borta på lördag kväll. Det känns ju jobbigt. Samtidigt så inledde ju inte Napoli. De tog bara 1 poäng. 2-2 spelade de mot Pescara. Såg inte jättemycket av den matchen. Utan jag har mest bara sett lite sammandrag och sådär. Men vad jag har hört av Napoli-supportrar och folk som såg den matchen ordentligt var ju att Napoli såg riktigt, riktigt usla ut. För att vara helt ärlig. Hur mycket har ni sett av den matchen?
Ja, jag såg väl andra halvlek och då var det ju egentligen Napoli som hade taktpinnen där. De jagade ju reducering och sen så även kvitterade de ju. Lite taffligt försvarsspel där av Pescara i något mål. Det är väl sånt man kan... Ja, och bottenlag så blir det så ibland. Och det är dessutom Oddu som tränar dem, gamla Milan-spelaren. Men visst, de var inte jätteskräckande jagande Napoli i den matchen, men på ett fullsatt San Paolo så är det ett helt annat Napoli man kommer se på lördag troligtvis.
Mm.
Jag såg faktiskt inte någonting av den matchen. Jag satt och kollade på Walter Pirsa när han dödade Inter och njöt. Alltså jag njöt så mycket av att se Pirsa göra 2 mål. 2 riktiga klassmål måste jag säga.
Ja. Ja, det var faktiskt den matchen som jag hade mest fokus på också den kvällen igenom. Riktigt jävla skönt måste man ändå säga att det var. Men vi får väl se. Det känns som att jag vet, var det Tancredi Palmeri tror, eller vem var det som twittrade ut just det att ja men någonting liknande, att det är alltid samma sak med Inter, att varje höst så vaknar de och måste lära sig på nytt hur de ska spela fotboll. Alltså att de allt inleder så otroligt sömnigt. Och just i den här matchen så var det ju, det var inte bara Birsa utan Kevo var ju faktiskt bättre och Inter är riktigt jävla dåliga i den matchen. Och de har ju ett par spelare som jag inte förstår hur de ens kan lira i Serie A. Ranocchia och Nagatomo är två utav dem. Det är ju så usla fotbollsspelare att man blir mörkrädd.
Men alltså jag tänkte faktiskt på det. Nagatomo måste ändå göra någonting rätt. För oavsett vilka tränarbyten som skett så har han ändå varit given vänsterback. Det är lite sjukt.
Jag tror att att han är kvar och så här, det kan ju ha lite med Asienmarknaden att göra också faktiskt.
Ja. Ja, i och för sig.
Och Inters kopplingar.
Men Dogba var inte spela 90 i varje match, kan man känna.
Kanske finns någon typ av klausul i hans kontrakt som Asienfolket har skrivit in där.
Eller så jag tycker det är kuffligt bra på varenda träning.
Ja.
För alltså, när vi snackar Asien, då har vi ju vår Honda också.
Ja.
Det var lite intressant att se att Baka springer ut till honom vid sitt mål. Jag vet inte om du lade märke till det.
Jag lade inte märke till det.
Nej, han går ju alltid ner på knä som vanligt. Och sen så kommer lagkamrater och kramar om honom. Och sen springer han ut till Honda för att krama om honom.
Det är ju lite konstigt.
Och det är lite konstigt, ja. Och lite intressant ändå. Jag vet inte på vilket sätt. Jag kan inte förklara det varför. Jag tycker att det är intressant. Men varför Honda liksom?
Jag tycker ändå på något sätt känns det som att Honda blivit än mer i gänget nu. Alltså så här, för innan kändes han lite utanför. Fick jag intrycket av. Han verkar liksom vara lite roligare nu. Även när han sitter på bänken. Men alltså mer, även när han spelar så tycker jag han ser. Alltså jag vill egentligen sälja Honda. Så det är inte så att jag sitter här och hyllar Honda. Men för det var väl Sunderland som lade bud riktigt så långt.
Men han var inte så sugen på det.
Nej, det kan jag förstå. Milano är kanske lite mer roligare att bo i. Om man säger så. Även det är kanske en bättre lönecheck i England. Det vet jag faktiskt. Och de är erbjud.
Men som sagt, Inter förlorade, Milan vann, Juventus vann, Roma vann, Napoli vann, Inter är de vi spelar mot helgen som kommer. Är det någonting annat från premiäromgången som ni tycker är värt att lyfta upp innan vi helt och hållet släpper den?
Nej, inte så tycker vi har fått med det mycket.
Då ser vi istället fram emot helgen som kommer då. Vad har vi annars för matcher? Det är väl på lördagen är det både Lazio, Juventus och Napoli-Milan. Så jag har en fin lördag framför oss. Vet inte om jag brinner jättemycket för någon av söndagsmatcherna. Om jag ska vara helt ärlig. Vad känner ni?
Jag har faktiskt inte ens koll på vilka som är söndagsmatcher.
Nej, precis. Jag har inte någon koll alls heller.
Men jag går in och kollar man.
Egentligen så är det väl kanske Inter Palermo man vill se där klockan 18 på söndag bara för att se ifall Inter fortsätter så här eller om de ska försöka hitta in någonting. Värt att säga om Inter, det är ju att när de blev av nu med Mancini, alltså det skedde ju väldigt, väldigt sent. Det känns ju som att det borde man ha gjort redan direkt när förra säsongen var slut. Han valde ju istället, eller de valde att separera så sent som den 6 augusti, alltså bara 3 veckor innan nästa säsong ska börja. Så att där har man ju en väldigt märklig situation som av någon anledning har uppstått, som säkert kan komma att falla ut väl för Inters del, men som förmodligen tar lite tid att sätta någonting överhuvudtaget.
Det gick ju väldigt dåligt på dem under hela försäsongen. Det var ju flera matcher och de blev totalt utspelade där på försäsongsturneringar. De kände att de var tvungna att göra någonting innan säsongen började. Men det var kanske inte det mest optimala ändå.
Alltså att man förlorar med 6-1 mot ett Tottenham som har svårt att göra mål. Då hade jag nog också sparkat tränaren. Men det känns ju askonstigt att köra en hel försäsong med en tränare och sen sparka honom. varför inte bara göra det direkt efter slutet av förra säsongen?
Ja, men precis, för det snackades ju, alltså i slutet av förra säsongen så pratades det ju väldigt mycket om huruvida man skulle ha kvar honom eller inte, och det var liksom, det har ju stormat en hel del där, precis som att det alltid stormar i Milan. Så därför fattar jag inte varför man liksom gör en sån idiotgrej att man väntar in det så pass jävla länge. Jag tycker det är helt sinnessjukt.
Men det är bra om du frågar mig.
Ja, ja, ja. För vår del är det ju liksom helt okej att det inte bara är vi som har kaos. Men som sagt, vi släpper första omgången. Vi ser fram emot den andra omgången. Och vi ska prata lite Mercato också i detta avsnitt. Vi har redan snuddat lite grann vid Milans Mercato. De som eventuellt är på väg bort fortfarande innan fönstret stänger om exakt en vecka idag, som att vi spelar in på onsdagen. Så det är ju Romagnoli och Bacca. Vi är överens om att vi vill ha dem båda kvar. Vi har nämnt ganska mycket om det här. En jävel som vi har blivit av med är ju Alessandro Matri.
Ja, det var ju så dags för några år. Sassuolo offrade sig och köpte honom. Så det var skönt.
Han kommer ju stänka in minst 12 mål den här säsongen. Jag hoppas att ni förstår det.
Ja, jo, den risken skjuts ju dessvärre.
Han kommer att avgöra mot Milan. Jag hoppas att ni förstår det.
Mm. Det är,
alltså det är så skrivet i stjärnorna som det bara går. Det är alltid så. Det är jävla sopan, han också. Det är han och Borriello. Borriello som gjorde mål i första omgången.
Ja,
vilken kanonstart.
Att du inte tar upp den när jag frågar om det finns något mer värt att säga om den första omgången. Att du liksom låter den vara ända tills nu ändå.
Ja, men Borriello och Mattia Destro gör mål. Det måste vi ta upp.
Och Walter Birsa. Men det har vi ju redan tagit upp.
Jag tyckte också var otroligt tråkigt att Bonne lämnar Torino nu. Jag hade sett fram emot och sett honom spela mot Milan faktiskt. Men det gick ju inte så bra för honom nu när han inte var med. Så det kanske var det som var felet. De skulle behålla Bonne så han kanske vunnit mot oss.
Det måste ju vara någonting som det måste ju vara Mihajlovics beslut att inte ha kvar honom.
Ja, det måste ju, alltså, för att de har ju varit väldigt positiva till honom tidigare. Till och med gett ett nytt kontraktserbjudande. Han skriver på och de drar tillbaka det. Så ja, jag vet inte. Väldigt märklig situation.
Men det är väl bara, det är bara en utlåning nu ju. Så...
Mm. Mm. Men sen är det väl en sån här utlåning som en Sharawi också hade, att det är en sån tvingande utköpsklausul efter 20 matcher.
Jaha.
Så han spelar väl 19 och sen bänkar sig kanske. Jag vet inte, risken finns att det är så. Mm.
Någonting som i alla fall är kul, det är ju att vi har ju, trots att Pona har lämnat, så har vi ju ändå 5 svenskar i Serie A, va? De är ju i de lite lägre klubbarna. Samuel Gustafsson gick ju till Torino här. Marcus Rodén till Crotone. Sen har vi Emil Kraft i Bologna. Och sen så är ju både Oscar Hiljemark och Robin Quaison kvar i Palermo. Även om det väl där har ryktats ganska mycket om att Robin Quaison skulle vara på väg bort. Det är väl Atalanta som har ryktats för hand del. Så han blir kvar i Italien oavsett. Och kanske hade varit bra för honom med ett miljöombyte från kaosklubben Palermo. Men de spelar ju också, våra svenskar. Det är ju bara Samuel Gustafsson som inte spelade för Torino. Annars så spelar ju de allihopa hela sina matcher. Och det är ju lite extra glädjande, tycker jag.
Jag tycker det är rätt intressant. För när både Samuel och Simon Gustafsson spelar allsvenskan, då tyckte jag Simon var bättre. Alltså, men så gick han till Feyenoord. Mm. Och sen så nu går Samuel till en bättre klubb. Så ja, det blir intressant att se hur det går från där.
Mm. Ja, superspännande att följa. Men förutom att vi har blivit av med Matri, förutom att Romagnoli och Bacca, får vi hålla tummarna för att de inte lämnar oss. Kommer vi att värva någonting mer innan fönstret stänger, är det nog många som undrar.
Jag läste precis ett riktigt hett rykte här på Twitter. Att Milan kanske ska återförenas med en viss Aquilani.
Jaså?
Mm. En billig lösning.
Jag läste det också.
En minst sagt osex värvning hade det varit. Annars ryktas väl också Rincon från Genoa. Också mittfältare. Det är väl de två namnen som jag har läst den senaste tiden.
Mm. Men det sägs ju att Genoa ser Rincon som osäljbar. Så vi får inte ens någon Genoa-spelare. Och det känns ju nog som ett bra sätt för Galliani att avsluta sin Milan-tid på. Att till och med bli nobbad av Genoa. Mm. Alltså, samtidigt så kan man ju förstå att det är inte så jäkla lätt att köpa spelare när du inte ens kan köpa dem. Utan det måste väl med köpa på. För det är ju det som skrivs just nu, att det är det enda sättet Milan kan värva spelare på.
Ja. Ja, den här försäljningen hit och dit och vem som går in med pengar och vem som ska vara president och inte president och vem som ska äga klubben och allt där har ju minst sagt genomsyrat den här sommaren och gjort att det har varit svårt för Milan att värva. Men vi får väl helt enkelt stå ut med ett ganska medelmåttigt lag en säsong till och sen hoppas, även om man inte skapas för mycket, att man faktiskt har löst någon typ av ägarsituation och har koll på sina stålar till nästa sommar. För vi har ju visst ett vinterfönster, där brukar det vara ganska svalt oavsett hur mycket pengar man har. Och sen hoppas på att vi som sagt får en lite roligare och mer fartfylld nästa sommar.
Jag tycker att det är intressant hur det snackats om skitstora namn emellanåt. Och sen har det inte ens varit nära.
Mm.
Fast så stora källor och många tidningar har skrivit om det. Liksom, nu ska ju vara Cuadrado. Och så klarar vi inte ens av att välva Rincon från Genoa.
Mm. Men så är det med Milan these days. Vi får helt enkelt försöka att härda ut och hoppas att den här säsongen inte blir lika olidlig som de tidigare har blivit. Vad tror ni om den här säsongen? Jag tror ändå att Milan fixar Europaplats till nästa år.
Alltså jag har verkligen inga förväntningar på den här säsongen. Det känns som folk, alltså känns som nästan alla supportrar har liksom börjat inse att nej, Milan är ju inte liksom så bra. Så att liksom, det känns överlag som att folk har väldigt låga förväntningar. Eller nästan inga förväntningar alls. Men jag tror ändå att Montella kan få ihop ett bra lag. Så jag hoppas givetvis på en Europaplats. Men mer än så hoppas jag ju absolut inte på.
Jag tror att Milan blir femma eller sexa.
Mm.
Tror jag är sexa än femma. Men det är där min förhoppning ligger, och den är inte jättehög egentligen. Jag skulle inte bli så där fruktansvärt besviken om vi slutar som förra säsongen. Jag är liksom beredd på det nu.
Mm. Det är ju tragiskt men ändå lite skönt att man har blivit så pass avtrubbad att man inte riktigt, alltså bryr sig ska jag inte säga att vi inte gör, men att man ändå känner att missar man Europaspel en säsong till så är det så det är, för att laget är inte bättre helt enkelt.
Samtidigt, det känns skönt, förlåt för jag avbryter, det känns skönt att Montella går ut och säger att vårt mål är en Europa League-plats. Förra säsongen snackade Berlusconi om Scudetto, Mihailovic snackade Champions League. Och vi visste någonstans innerst inne att vi kommer få kämpa för Europa League i bästa fall. Denna säsongen går man ut med att ja, men vårt mål är Europa League. Det är det vi kämpar för. Och det är väldigt mycket mer realistiskt.
Mm.
Jag läser här nu på Twitter att Milan-direktören Umberto Gandini ska till Roma.
Ja, jag läste det precis också. Nu blir jag lite tyst här för att jag måste läsa hela artikeln.
Sassuolo eller Matri har lämnat en intervju där.
Mm.
Juventus är en familj. Men många klubbar var nu Matri utlånad till under sin tid i Milan.
All
hur många kan vi komma på?
Oj, tre eller fyra. Men det måste ju vara...
Fiorentina, Lazio,
Genoa.
Och Juventus. Fyra.
Ja. Var fyra? Ja.
Det känns som att det är 104.
Ja, faktiskt.
Alltså news så att säga att Gandini alltså är på väg till Roma som ny CEO där.
Det sjuka, alltså när vi ändå snackar Matri, det måste ju ändå vara världens konstigaste affär någonsin. Att Milan värvar Matri från Juventus för 12 miljoner och sen lånar ut honom till Juventus 2015, vad det var. Och ja. Betalar hans lön. Så Milan betalar 12 miljoner euro till Juventus. Och sen så gav man Matri ändå gratis till Juventus i typ en säsong eller en halv säsong. Hur länge han nu var där. För Milan betalar ju hans lön då.
Men var det inte så att man avbröt utlåningen till, ja, var det Genoa? Och sen så gick han liksom till Juventus, alltså mitt under säsongen. Eller är jag som heter...
Jo, men var inte det i typ januari? Alltså,
jo, precis. Det var
man kan ju inte bara avbryta det när man vill.
Nej, det var januari kanske.
Och sen så Lazio vann i sist av alla, va?
Ja, det
måste det vara.
Har ni förresten, nu byter jag ämne helt här innan vi ska börja stänga ner, men de här nya Champions League-reglerna som har ryktats ska presenteras på fredag när det är lottning i Europacuperna. Det är ju... så att om jag har förstått det här hela rätt så ska det vara så att från och med säsongen, vad blir det, 18-19 kommer alltså England, Italien, Spanien och Tyskland få fyra lag direkt kvalificerade till Champions League-gruppspelet.
Ja,
det blir ju hälften av alla lag, alltså alla direktplatser dit. Det här skulle ju Italien vinna otroligt mycket på, för att just nu har ju Italien bara två direktplatser, ettan, tvåan och trean får kvala. Vad tycker ni om det här? Alltså
det är klart det är positivt för de här stora ligorna, men sen så är det ju så här, om man är från Sverige och hejar på Malmö FF så är det inget positivt såklart. Det gynnar ju de stora klubbarna och det missgynnar ju de mindre länderna och deras ligamästare. Det heter trots allt Champions League. Det tappar ju lite det namnet, eller vad jag menar. Det blir fler förlorare, kan man säga.
Samtidigt, om man hejar på Milan, så är det väl en kortare väg till Champions League för vår del.
Ja, precis.
Alltså, så det är ju... Det är positivt för Milan ifall det går igenom. Men man får väl se. Det är svårt att veta hur man ska utvärdera det innan det ens varit. Jag tycker ju att det är mycket roligare att se topplagen från de fyra första, eller fyra största ligorna, än att se Victoria Pulsen och de här lagen i Champions League. Alltså...
Det går ju faktiskt att... Förlåt, jag avbröt dig.
Ja, det är lugnt. Kör du.
Men det går ju att argumentera för att det blir bättre fotboll i Champions League om det är fler av de bästa lagen som är med. Men samtidigt så går det också att argumentera för att att det på något vis blir liksom övervikt, om man säger så, av de lagen från de största ligorna, att det blir svårare för till exempel Sverige att kvala sig till Europa.
Ja, fördelar nackdelar,
men vi får
det blir lite orättvist mot de mindre länderna. Och samtidigt så leder det ju till att det aldrig blir förändring, för att de får aldrig riktigt chansen att ha lag med ofta så att de kan etablera sig på den nivån.
Exakt. Men vi får väl helt enkelt se om det blir av eller hur det ser ut. Oavsett så lär väl kanske inte Milan... vad blir det här? Är det nästa säsong då man ska sluta topp 4?
Ja.
Jag vet knappt vad det är för år. Ja. Ja, vi får väl se helt enkelt. Det var mest bara ett sidospår egentligen. Jag hade tänkt att vi skulle prata lite grann om hur övriga lag i Serie A har värvat. Det går ju att nämna de direkta konkurrenterna så att säga lite kort bara. Om man ser till Juventus så har ju de i princip fokuserat på att värva bort alla andras viktigaste spelare. Så som Higuain och Pjanic bara som exempel. Hur stor koll har ni på hur övriga har värvat i liga?
Jag ska faktiskt vara ärlig här. Jag har inte stenkoll faktiskt. Inte vet jag hur man har fått in då bland annat Banega.
Det är helt sjukt att han väljer Inter.
Ja, faktiskt.
Det är ju helt sinnessjukt.
Men alltså, jag kommer ihåg att hans agent var ute och öppet erbjudit honom till Milan som tackade nej. Men jag menar att ha en Banega på Montolivos position nu, det hade ju varit som natt och dag.
Mm.
Sen så är jag väl imponerad över att Roma köpte Bruno Peles från Torino.
Ja.
Jag tror att han kan bli riktigt bra i Roma. Några andra riktigt bra värvningar vet jag inte om jag kan komma på. Alltså några sådana som jag är förtjust i. Liksom Juventus värvningar har vi snackat om. Var det förra avsnittet när vi snackade bara Juventus typ?
Ja.
Ja, jag tycker att Pjanics värvningen är sjukt bra. Men jag pallar inte lägga mer tid på den. Men ja, det är förutom Bruno Peles är att Borriello går till Cagliari gratis dessutom.
Ja, men just Cagliari tycker jag ändå har ett ett ganska intressant lagbygge på G.
Alltså, jag har för mig att jag har sett att Pescara har varit bra spelare nu, om det var igår eller i förrgår. Jag kan inte komma på vem det var. Jag tror de signat två spelare. Och det sägs ju att Aquilani är på väg dit också.
Ja, exakt.
Var det inte den här unga killen från PSG? De har fått...
Det ryktas också om att Pescara skulle låna tillbaka Lapadula från Milan.
Mm.
Simone Pepe har de värvat. Om ni kommer ihåg gamla Juventus-liraren.
Jo, absolut.
Och så Bajbek, eller vad han uttalas... Från PSG-anfallaren. Som fick en hel del speltid förra säsongen.
Mm.
Det är ändå ganska imponerande för Pescaras nivå. Att man gick ut med de två samtidigt igår också. Moric också. Tydligen någon talang från Ajax. Kroat. Brukar ju vara ganska bra.
Ta den svenska och så håller också Filip Hollander. Han är ju hela Sverona CB nu, men han har väl också ryktats förhandla med Bologna. Intressant att se för han blir kvar i CB eller om han flyttar upp igen till Serie A.
Fiorentina, det är ett lag jag inte riktigt tycker om längre. Innan kunde jag ändå ha lite så sympati för dem, men jag vet inte varför, men jag gillar inte dem nu alltså. Så det får gärna gå åt helvete för Fiorentina.
Ska vi stänga ihop det här avsnittet med de orden?
Ja,
jag blir lite stolen faktiskt.
Vi säger väl Forza Milan och det kan gå åt helvete för Fiorentina. Ciao, ciao.
Ciao. Rossonero, rossonero, shalalala, punta. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Yeah, yeah, yeah. Rossonero.
mister che ci hai perso il fiato. Ti tremano le gambe se sotto porta c'è pato. Ma che c'hai proprio sfiga, se ti becchi proprio Ibra. Te la infila sotto al 7, te ne mette 7 in fila. Ci siete sotto ormai Milano, solo due colori, rosso nero per le strade, di beccate pure i cori. Basta un rigore di Cassano per buttare giù lo stadio. Stai perdendo la partita, spegni quella radio. Mi spiace, per te non va. Noi siamo in Serie A, ma tu vai bene per la Serie A. Siamo i capi, cos'è che ci vuoi fare? Prendiamo lo scudetto e andiamo a festeggiare. Yeah, questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Yeah, yeah, yeah. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero.
Cieca, mezzo sangue rosso e mezzo nero. Doppio passo, rabone, elastico e sombrero. Ho visto il cigno di Utrecht e l'usignolo di Kiev. Ho alzato coppe e bandiere suonando per le vie. Curva sud, sì, benvenuti in casa del diavolo. Sarà sempre 6-0, rosso nero, rosso nero. È il 18° scudetto, Milan campione. Tutti e 18 di stoffa, non di cartone. 7 champion sulla spalla, possesso palla. E i cugini in piazza Duomo con la Coppa Italia. Pronosticati trofei e risultati, non passa un cazzo come nella porta del mio frate Abbiati. Anche quest'anno hai messo il carro davanti ai buoi, non sei mai stato in B? Bravo frate, cazzi tuoi. Ibra e Pato sono i miei eroi, zio puoi gridarlo finché vuoi, ma Milano siamo noi.
Oh, questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Yeah. Rosso nero, 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 rosso nero,
rosso nero, sempre rosso nero, se rosso nero, sempre rosso nero, se rosso nero, sempre rosso nero, rosso rosso nero, per voi non c'è.
Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è.